Ja, idag är ju som sagt temat för gudstjänsten och temat för predikan Jesus och pengarna. Jag tror vi kan få på en bild där också som säger något sånt. Där, yes. Och vi läste ju texten. Samla er inte skatter här på jorden. Det mal och mask förstör, utan samla skatter i himlen. Vi har ju sedan årsskiftet haft ett antal predikningar just om Jesus och någonting. Vi har haft Jesus och makten, och Jesus och med jämställdheten, Jesus och klimathotet, Jesus och rättvisan, Jesus och jakten på lyckan, Jesus och sex, Jesus och nättrollen, Jesus och mobbaren, Jesus och döden och Jesus och sanningen. Och så idag då, så är temat Jesus och pengarna. En del tycker att man ska inte prata så mycket om pengar i kyrkan. Det är liksom lite fult på något sätt. Men jag tycker vi kan göra det. Det står ju faktiskt ganska mycket i Bibeln, i både gamla och nya testamentet, om pengar och ägodelar och sådär. Så att det måste vi kunna prata om också i kyrkan. Och pengar är ju verkligen i vårt samhälle en stor del av vår tillvaro. Och vi kan ju fundera på hur relaterar det till vår kristna tro. Just nu på Örebro teologiska högskola där jag jobbar har vi en kurs om femte Mosebok. Det är lite konstigt att ha en hel kurs om en bok i gamla testamentet som handlar om hur människor skulle leva på den tiden. Då är det gamla förbundet, så därför 2500 år sedan. Men en sak är slående, och det är ju att när man läser en bok som femte Mosebok så ser man ju att tron handlar om hela livet. Allting finns det lagar och bestämmelser om i gamla testamentet, i alla fall nästan allting. Någon rabbin har räknat ut att det finns 613 bud i gamla testamentet. Och det är en siffra med speciell betydelse. Det finns enligt den rabbin då, så finns det 365. Du ska icke, du ska inte göra så, du ska inte göra så, du ska inte göra så. Och det finns 248. Du ska göra så, och du ska göra så, och du ska göra så. Ja, varför just dessa siffror då? Jo, det förstår ni ju. Den första siffran är ju ganska lätt att komma på. För 365, ja, det är ju förstås årets dagar. Och det säger då att lagen, den gäller liksom hela livet. Den gäller alla dagar. Det gäller inte bara på sabbaten för juden, utan det gäller för alla dagar under hela året. Men den andra siffran är ju lite svårare. 248. Ja, det kan vara lite svårare att räkna ut, och jag undrar lite grann hur det stämmer också. Men enligt denna rabbin så betyder det 248, för vi har 248 ben i kroppen. Vet jag inte riktigt om ni som kan sånt där det riktigt stämmer. Men poängen som rabbinen gör, det är ju att det handlar om hela livet. Det handlar om hela jag. Det handlar inte bara om handen eller foten. Det handlar om hela människan. Så lagen, det som är Guds vilja, det gäller alla dagar på året. Och det gäller hela mitt liv, är själva poängen. Och det är väl en poäng som vi kan ta med oss också in i Nya testamentets tanke. Hela livet, varje dag. Vad är Guds vilja? Hur ska jag leva? Hur ska jag handla? Ja, vi läste om den här texten, samla er skatter i himlen. Bergspredikan tar ju upp det här med pengar, ägodelar på flera olika sätt. Jesus säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon får då symbolisera den här världen. Människans val står mellan att följa det som gäller här i världen eller följa det som är Guds tanke. Det finns en spänning. Jag läste en bibelkommentar där hemma. Och den säger om just den här versen. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så skriver den här författaren så här. I vers 24 konkretiserar Matteus det förmanande budskapet. Människans val står mellan Gud och den jordiska rikedomen. Denna behöver inte vara i sig av ondo. Det ses ofta som Guds välsignelse. Men inte ens Guds goda gåvor får ta Guds plats i människans hjärta. Ja, det är ganska bra formulerat. Pengar och ägodelar och sådär är ju inte någonting som är negativt eller ont i sig självt. Men det handlar lite grann om vilken plats det kan få ta i människans hjärta. Kan man samla skatter i himlen? Är det möjligt? Finns det liksom något konto i himlen som räknas in? Ja, jag tror inte man ska läsa det allt för bokstavligt. Men det är klart, vårt liv här på jorden är ju kopplat också till vår evighet. Det vi ger till Guds verk, ja, man kan ju se det som en slags investering. En investering i någonting som är större, någonting som är bortom oss själva. Någonting som är Guds verk. Om vi fortsätter några verser framåt så kommer vi just till den här texten. Som handlar om att se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte in i lador. Men er himmelske fader föder dem. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Ja, pengar och ägodelar kan ju verkligen ge oss bekymmer. Man kan ju känna det ibland att de tar av ens kraft och tanke och uppmärksamhet. Samtidigt så är det väl inte fel att planera och tänka. Och när det gäller också inkomster och utgifter och hur vi lever och hur vi handlar. Men det är klart vilken plats det får ta i människans hjärta. Det är väldigt lätt att livets alla omständigheter får ta för stor plats i våra liv. Vi har ju liksom... Man läser och man hör på nyheterna. Man ska tänka på sina försäkringar. Man ska göra investeringar. Man ska ha sparkapital. Man ska samla till sin pension. Ja, det är väldigt mycket uppmärksamhet på detta som hela tiden trycks på oss. Och så har vi det där som vi sjöng. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Ja, sök först. Låt det vara det viktigaste. Hans rike och hans rättfärdighet. Du kanske tycker, ja men jag har så lite att ge. Det finns ju de som har mycket mer. Så de är ju de som är viktiga. Jag har goda nyheter till dig. Det finns en annan matematik. Guds matematik är inte likadan som vår. Vi har den här lilla berättelsen i Markus 12 kapitel. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar. Ja, väldigt lite som hon la som sin lilla gåva. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Ja, en del hade möjlighet att ge mycket och andra kunde ge mindre. Men de var alla med. Den här fattiga änkan som hade så lite, men hon gav det, kan vi tänka, i kärlek och överlåtelse. Hon var också med. Och andra kunde ju naturligtvis ge mycket mer, som verkade mycket mer imponerande kanske. Och det är väl likadant idag med oss. En del av oss har mer och kan ge mer. Och en del har naturligtvis mycket mindre. Men vi får alla vara med och ge till Guds verk. Vi samlade ju just in vår kollekt här idag. Det kan man ju fundera lite på, det här med kollekt i gudstjänsten och kollektboxar. Det är ju redan så i den här församlingen att det kommer ju in mycket mer pengar som skickas in via internetbetalningar och överföringar och Swish och sådär. Så att pengar, en del av er, ni har ju inte pengar. Ni har ju bara er lilla telefon och swishar så fort ni ska betala någonting. Så det här med kollektboxen, ja, om vi ska fortsätta med det vet jag inte riktigt. Det är ju någonting lite tjusigt över att, ja, men nu gör vi vår insamling. Nu samlar vi in till församlingen och de saker vi stöder i den här församlingen, och så ger vi liksom in den kollektboxen. Men jag vet inte, det blir ju liksom inte samma grej. Om vi säger, nu ska vi göra insamling, och så tar vi alla fram våra telefoner och så sitter vi där och trycker och swishar lite. Ja, så att ja, det är väl någonting att fundera på för framtiden. Det var länge så att jag inte la några pengar i kollektboxen. Jag tyckte det gör man ju, man överför ju pengarna från sitt bankkonto, så att jag tyckte det med kollekt var lite onödigt. Numera har jag börjat lägga pengar i kollekten igen, men ja, vi får fundera på det som församling och hur vi gör. Det viktiga är ju att vi kan känna att vi är med och ger tillsammans. Och det är ju kollektboxen liksom ett lite uttryck för. Nu kan vi alla vara med och ge här. Så att jag fortsätter att lägga i kollekten så länge vi håller på med kollektboxar. Vi får ta upp det, hur vi ska göra i framtiden. Men just det här, själva grejen, att vi ger. Vi kan ge lite, vi kan ge mer, men vi ger till Guds verk tillsammans. Ja, den där texten om änkan visar ju på att Gud ser till människans hjärta mer än vad människor gör. I Gamla testamentet, där gav man ju tionde. Och det finns som en tradition inom en del kyrkor också att man talar om tionde. Det var ju liksom någonting man hade där i Gamla testamentet. Tiondegivande. Av det som man sådde och fick i skörd, så gav man tionde. Av de djur man hade så gav man tionde. Ja, av de olika saker så gav man tionde till templet och till de fattiga. Så att ja, det var ett sätt att ge i Gamla testamentets värld. Tionde, ja, det var ju helt enkelt 10%. Så fick man in 10 tunnor säd, så gav man en tunna till templet och till de fattiga. Och jag vet inte, i min tradition som jag har växt upp har man inte talat så mycket om tionde. Men det är klart, det är en ganska god utgångspunkt. En god tanke med tiondet var ju också att när man hade skördat på sina åkrar så la man omedelbart åt sidan en 10%. Det här tillhör Gud. Det här ger jag till templet och till de fattiga. Så att man hade liksom det som en regel. Nu kan det ju vara svårt för en del av oss att kunna ge 10% av det vi har som inkomst. Men för en del av oss är det ju fullt möjligt. Så det kanske är en ganska god grundregel egentligen, som vi kan använda också i Nya testamentets tid. Även om Nya testamentet säger ju ingenting om att man ska ge tionde, just 10%. Det kan ju vara 30%. Det kan ju vara mycket mer. Så att ja, men det är i alla fall en intressant sak att givandet finns med på det Gamla testamentets värld och Nya testamentet. Och Paulus talar en hel del om givande. Om pengar och ägodelar. Det finns en hel del. Andra Korintherbrevet är speciellt intressant. Det säger han så här: kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Ja, vi måste ju ha med det här att den glädje att få ge. En glädje som jag kan känna som givare, att jag får vara med i det här, jag får ge. Och också en glädje att veta att det här kommer till användning på ett bra sätt där dit det kommer. Så just det här med att ge och känna glädje i detta. Exemplet är Jesus själv, säger Paulus. Han som var rik blev fattig för vår skull. För att vi ska bli rika genom hans fattigdom. Mona Sahlin tyckte ju att det var häftigt att betala skatt. Det var väl så hon uttryckte det. Jag tycker det är häftigt i så fall att få ge i kollekten. Att få ge till Guds verk. Det är häftigt. Jag får vara med och ge på samma sätt som jag med mina skattepengar finansierar en massa bra saker som vi har i vårt land. Så kan jag också få vara med i Guds verk genom att ge till församlingens arbete. Ge till det som vi gemensamt har beslutat oss för. Ja, men nu har jag talat om givande i allmänhet. Jag tänkte att jag ska vara lite konkret idag. Jag ska liksom konkretisera det hela lite grann. Hur är det då med oss i Kristina kyrkan? Ja, men låt oss titta lite på siffror då. Det brukar man inte göra så mycket i gudstjänsterna, men okej, nu gör vi det idag. Så här ser det ut. Att det givande som vi gav, det vi samlade in gemensamt under förra året i Kristina kyrkan, 2018 alltså, enligt bokslutet som vi fick presenterat vid årsmötet, så samlade vi in ganska exakt 1 miljon kronor. Ja, det är ju en imponerande summa, får man säga. 1 miljon kronor, oj då. Och vi är ju då som församling vid årsskiftet var vi 204 medlemmar. Ja, en räknedosa ger ju vid handen då att varje medlem så där ger 5 000 kronor. Nu vet vi ju att en hel del medlemmar bor på annan ort och så där, så att sanningen är väl att många ger ju väldigt mycket mer än dessa 5 000 kronor. Men om man nu ska ta det så i siffror, så här ser det ju ut. Och vad gör vi då med dessa pengar? Ja, det är ganska enkelt att se också i bokslutet. Vi har ju kostnader. Tyvärr var de lite större än inkomsterna förra året, men ändå. Kostnader har vi ju. Och vi har ju anställda. Det är ganska fantastiskt att vår lilla församling kan ha en heltidsanställd pastor och en deltidsanställd ungdomsarbetare. Och de ger vi lön, de får väl ingen topplön direkt, men jag hoppas den är inte allt för illa. Men i alla fall, så 650 000 av den där, 2/3 av det där vi samlar in går ju till löner till våra anställda. Och det är ju jätteviktigt. Tycker jag verkligen att vi ska stödja. Ska se till att våra anställda får vettiga villkor. Sen har vi ju en byggnad. Vi äger ju tillsammans den här byggnaden. Så är det ju. Och den kostar ju att hålla i ordning och värma upp och ja, allt vad det är som är med kostnader på att ha en byggnad. Och byggnaden kostade oss förra året 243 000 kronor. Så att ja, det är ju häftigt. Det här är ju vår byggnad som vi äger tillsammans. Och vi tillsammans finansierar vi den också. Och sen ger vi till mission, Guds verk, på andra platser utöver världen. Och förra året gav vi 89 000 kronor till olika projekt i Thailand och i Myanmar. De pengar vi samlade in i våra kollekter. Också fantastiskt att vi får vara med och vi får ge till Guds verk faktiskt över världen. Och sen har vi lite ytterligare småutgifter som gör att det blir 1 miljon alltihopa. Ja, så här ser det ut. Är det värt ett halleluja? Absolut. Det är ju fantastiskt att vi tillsammans får göra det här. Och det är så här det ser ut i siffror. Paulus skriver där i 2 Korinthierbrevet 8 när han talar om insamlingen. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Och han med lite fick inte för lite. Ja, jämvikt. Equality på engelska. Någon slags utjämning. Utjämning oss emellan. Vi får alla vara med och hjälpa till i detta. Och också en utjämning i olika projekt som vi kan vara med och stödja. Och själva poängen är ju just detta. Att vi tillsammans får göra detta. På det här sättet stödja Guds verk. Så det vill jag verkligen uppmuntra er till att se som någonting stort. Det ger väl glädje och inspiration att se att det här är någonting som jag får vara med i. Och jag tycker nog för min del att givande till församlingen är det centrala. Jag får väldigt mycket brev, mejl, allt möjligt om andra saker som man ska ge pengar till. Och det finns ju otroligt mycket behjärtansvärt som man kan vilja stödja med sina pengar. Det måste man ju säga. Men för mig tycker jag nog att det är viktigt att det här är det som vi gör som församling. Det här har vi bestämt gemensamt som församling att det här vill vi göra. här i Lindesberg och på andra platser. Och vi känner en solidaritet med att det här är faktiskt någonting. Och jag vet ju också hur det blir använt. Jag kan ju gå och prata med kassören och höra hur gjorde vi med det här och det här. Och vad kostade det och vad kostade det? Kan jag få se siffrorna? Vi har ju total insyn i vad pengarna går till. Det är fantastiskt. Så, Jesus och pengarna. Ja, Gud är intresserad också av det. Vad vi gör med våra ägodelar. Och låt oss fortsätta att göra bra saker med våra ägodelar. Gud välsigna oss alla i detta. Låt oss be. Herre, tack att vi får vara med i ditt verk. Och vi bara ber att ditt verk verkligen ska få bli välsignat. Det som vi gör tillsammans, det som vi gör här i Lindesberg, det som vi gör på andra håll. Herre, låt det få vara välsignat av dig, Herre. Tack för att du är i verksamhet. Tack för vad du gör. Vi ber så i Jesu namn. Amen.